Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden Ytan i er vardag, där ni och ert missbruk av toppfotboll får vara i fred för en liten stund. Jag som välkomnar er in i värmen heter Christian Dahlström, och med mig idag har jag demonungdomstränaren och finansmannen Jesper Strandberg. Hur
är
läget?
Jo tack, det är bra måste jag säga. Lite mycket för tillfället, men sånt här tar man sig tid till.
Jag tycker att det är en rimlig prioritering, trots att du har mycket på jobbet och så vidare. Vad har du haft för dig sen vi hörde sist?
Jag har försökt njuta lite av vädret. Var ute i skärgården i helgen och var på konferens nu 2 dagar. Så det är en röd panna som glider omkring här.
Ja, du har ju inget bra pigment för att vara i solen om man ska...
Nej, det stämmer helt.
Okej. Själv har jag, sen vi hörde senast, sprungit ett halvmaraton. Oj. Första gången i mitt liv.
Okay.
Jag har även försökt köpa rättigheterna till en amerikansk bästsäljande bok.
Oj.
Plus att jag har vältrat mig i vetenskap, både upplyftande och något desillusionerande vetenskap kan man väl säga. Jag läste klart Factfulness av Hans Rosling, som var mästerlig och upplyftande får jag säga. Men så har jag även lyssnat på podden Stormens utveckling. Har du lyssnat på den?
Nej, det har jag inte.
Nej, den är rolig. Och särskilt avsnitt 5 av den har jag lyssnat på. Där de diskuterar olika mer eller mindre mardrömslika scenarion för klimatutvecklingen. Med en snubbe som heter Andreas Malm som är humanekolog. Väldigt intressant tycker jag, kan jag varmt rekommendera. Jag har också börjat fingra på en bok av en av mina favoritvetenskapsmän som heter Robert Sapolsky. Den boken heter Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst. Och den finns även på svenska tror jag, för den gavs ut 2017 tror jag. Så den är inte sprillans egentligen, men verkar väldigt bra. Och även om jag inte läst boken själv än, så har jag lyssnat på lite intervjuer och sett hans föreläsning på det här temat. Och där han bland annat argumenterar för att det inte finns någonting som heter fri vilja, utan att alla våra beteenden är antingen biologi eller oupptäckt biologi som man kallar det. Så här resonerar han bland annat.
One of the things that's absolutely clear to me when you look at the biology of behavior, human behavior, is there's no free will. It's an invention. When you look at the number of influences on behavior from what your brain was doing 1 second before, and whatever the behavior is, to sensory cues that you're not even consciously aware of, to what hormones that morning have to do with it, to what your childhood was like, what your fetal life was like, your genes, the culture that your ancestors invented, the evolution of us as a species. When you look at all the pieces of that together, basically what the science of behavior has spent the last 50 years doing is every week or so coming up with a finding where someone would say, oh, I had no idea that had an influence on behavior. And when you look at all those influences, when you put them all together, the notion that there's some magical little homunculus man in our heads who's in our brains, but not of our brain, is made of some kind of non-biological stuff, who at the end of the day makes all the decisions about what we do, that's medieval thinking. There's simply no scientific basis for it. And on a certain level, all free will is the biology that hasn't been discovered yet.
Och han är inte först med den här tesen som ju på sätt och vis är nästan lite banal. Men när man hör honom argumentera för den mer utförligt och prata om vilka slutsatser man kan dra av det här, så svindlar tanken lite. En smula mindfakt blir man trots allt, eller vad säger du?
Jo, men det kan man nog verkligen bli. Jag är ganska lättpåverkad skulle jag säga och tror på det mesta man tittar eller lyssnar på i dokumentärväg liksom. Ser jag en jävligt bra dokumentär om Nostradamus, så då är jag ombord på det tåget och sen kan man liksom hoppa på nästa tåg nästa vecka.
Jag älskar att du delar med dig av oupptäckta delar av din personlighet som jag inte känner till.
Har du gjort något fotbollsrelaterat?
Ja, vi spelade ju
Copa America, dam-VM.
Vet du vad, jag tänkte faktiskt tanken. Jag såg att Sverige spelade mot Thailand häromdagen. Och då tänkte jag, alltså jag är ju mer och mer frånkopplad allt vad landslagsfotboll är. Jag har fått sån jävla avtändning på det sen fotbolls-VM som jag tyckte var fantastiskt. Men jag tycker bara kvaliteten känns sämre och sämre. Den blir säkert inte sämre, men när man som nu arbetar och vältrar sig i Champions League ännu mer än jag gjorde innan vi drog igång den här podden, så jag får inga kickar av landslagsfotboll. Men sen nu när liksom fotbollssäsongen är över och jag sökte något slags substitut, så såg jag att Sverige spelade mot Thailand, men så gick den på TV4 och jag har inte linjär TV, så att, och den gick inte på TV4 Play, så då bommade man den med. Själv då?
Ja, men jag, dam-VM har jag inte slängt mig in i, men jag är sån här som är uppe lite för länge på nätterna, så jag har ju konsumerat lite Copa America i alla fall. Såg Uruguay häromkvällen, en jäkligt kul match. Sen såg jag första halvlek av Bolivia-Peru igår. Ja, riktigt köttig historia.
Men, på vilket sätt?
De kastas in i alla närkamper och jäkligt hårt spel. Alltså. Men ja, det är kul att se det också.
Ja, det tycks som att du har all tid i världen och vältrar dig i fotboll. Det kan bli lite avundsjuk på när jag hör det. Jag vill också rekommendera en låt som jag ramlade över på Spotify när jag satt och kvällsjobbade där en dag, som heter Marinade och framförs av en grupp som heter Dope Lemon. Okay. Någon slags weird, mystisk men väldigt fin emo-kärlekslåt kan man väl säga. Jag fattar dock inte riktigt texten måste jag säga, så om någon av er som har hört den har en teori om vad den handlar om, så finns jag där på Twitter på c_Dahlström eller CL-podden i ett ord. Men nu kan vi kanske bocka av kallpratssegmentet av podden, Jesper, och så kör vi istället fotbollsbiten då, som lyssnarna är här för. Jag tänkte att idag att vi skulle ge er lite snabbnotiser. Vi ska köra en sillerond, inventera tre lags trupper och deras transferbehov. Idag blir det Barcelona, Bayern München och Juventus. Och för Juventus-delen där så har vi en insprängd intervju med Indian Regista, eller Arjun Pradeep, som skriver för juvefc.com och som vi har haft med i podden en gång tidigare. Och dessutom ska vi svara på en dystopisk lyssnarfråga om Roma. Låter det som ett bra körschema?
Det låter väldigt mastigt och kul.
Ja, jag tror att det här kommer bli jävligt kul faktiskt. Det är inte ofta jag säger det, men jag tror det. Det är ju så att vi har en frågepolicy förresten som stipulerar att alla som sätter 5 stjärnor i betyg på podden och ställer en fråga i sitt omdöme garanterat får en uppläst i podden. Det är så vi har fått in den här lyssnarfrågan.
Och på tal om det... Så... Det har inte svämmat över med frågor.
Nej, inte den senaste tiden. Nej, precis. Men det kanske beror på att vi inte har proklamerat den här policyn särskilt ofta.
Eller så ger vi dåliga svar på tidigare frågor.
Det är också en högst rimlig tolkning av det sambandet, måste jag säga. Men vi får se om vi revancherar oss idag. Jo, jag tänkte säga det bara. Att, bara som en formalitet så vill jag bara påpeka det, att det är inte så att vi... själva tycker att den här podden nödvändigtvis är 5+, utan den kanske svävar mellan en 3 och en 4 i gränslandet där, att bäst en 4 kanske, men betygsinflationen på iTunes och annat gör ju att ett lägre betyg än en 5 liksom inte ger någon ökad lyssning för oss, och jag vill ju att podden ska finnas kvar eftersom vi älskar att prata fotboll, så se inte de här 5 stjärnorna på iTunes som ett betyg, utan som ett sätt för oss att gemensamt lura in lite fler potentiella Champions League-missbrukare på det här tåget, så att vi får fortsätta trycka in silar i varandras vener även framöver. Det låter väl som en rimlig policy.
Tycker jag.
Mm. Och med det sagt, Jesper, så är det dags för lite snabbnotiser. Paul Pogba har medgivit att han gärna ser en ny utmaning i en ny klubb efter 3 år i United. Det var under en marknadsföringsresa för Pogbas sponsor Adidas i Japan som fransmannen berättade för reportrar på plats att han funderar starkt på att lämna Manchester United efter det som han själv något förvånande får man säga beskriver som sin bästa säsong hittills i klubben. Gigi Buffon har berättat att PSG erbjöd honom förlängt kontrakt med klubben redan i januari, fast som uttalad andra målvakt. Gigi säger att han funderade på erbjudandet men kom fram till beslutet att avböja den här kontraktsförlängningen för att söka lyckan någon annanstans, och att han nu, ifall han inte får ett tillräckligt intressant erbjudande som första målvakt får man väl anta, är öppen för att påbörja en utbildning till sportchef eller tränare. Cristiano Ronaldo har enligt TMZ i USA och franska nyhetsbyrån AFP nu äntligen blivit delgiven i våldtäktsmålet mot honom. Det rapporteras att hans jurister till och med redan har hunnit svara på delgivningen med ett dokument där de argumenterar för att fallet inte bör accepteras av domstolen och att Ronaldo inte ska behöva infinna sig i den federala domstolen i Nevada. Återstår att se vad som blir nästa anhalt i den här historien. Leonardo har presenterats som ny gammal sportchef för PSG samtidigt som klubben meddelade att den icke-önskvärde Antero Henrique har fått lämna sin post. Det hände dock mer än så i PSG som enligt vanligen välunderrättade L'Equipe kan tänka sig att släppa Neymar i sommar ifall man får ett så kallat XXL-bud på honom. Neymar står ju som bekant även han anklagad för våldtäkt i hans fall av den brasilianska fotomodellen Najila Trindade. Brasiliens president Bolsonaro har även uttryckt sitt stöd för Neymar då han besökte stjärnan på sjukhuset där han då behandlades för en skada. Dessutom har en person ur presidentens parti föreslagit en ny lag för att öka påföljderna för den som gör falska sexuella anklagelser. I dagarna gick även PSG:s president Nasser Al-Khelaifi ut och sa att spelarna i laget måste ta mer ansvar och att man inte kommer att acceptera divalater, vilket kan ses som en passning till inte minst just Neymar.
Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Där har vi det, Jesper. Vi kom genast in lite grann på transfers, vilket ju är naturligt i och för sig, men som vi ska prata mer om i Sillyronden bland annat. Men också mycket Juventus-relaterat. Ronaldo då förstås, Pogba och Buffon är ju också Juventus-anknutet på ett inte alltför avlägset sätt. Var det någonting här som du vill dröja lite extra vid?
I och med att vi kanske kommer till transfers lite senare så kan man väl stanna i Buffon, som man tycker han borde ju bara lägga ner nu innan han liksom sitter på en bänk eller är alldeles för dålig på plan, tycker jag. Och det tyckte jag ju redan innan han gick till PSG, men det känns jäkligt konstigt om han skulle liksom flytta och sätta sig någon annanstans och kanske inte ens vara garanterat första spade där. Eller vara det och inte leverera. Så jag hade ju kanske gärna sett att han liksom insåg det och hängde handskarna på hyllan.
Ja, precis. Nej, men jag tror att vi, när han flyttade till PSG, var inne på det också. Att han kanske borde ha lagt av redan då. Men nu vore väl ett ypperligt tillfälle igen då att sluta. Det hade väl för sig varit ännu finare om han la av direkt efter Juventus.
Ja, men han gick väl till PSG. Liksom, det var sista chansen att kanske gå för en Champions League-titel. Mm. Och nu blev det inte så. Nej, men det känns lite tråkigt ändå.
Ja, det får man säga. Sen så är vi fortsatt okritiska till Gigi Buffon som person, så att vi kommer fortsätta att älska honom gränslöst i podden, tycker jag, ändå. Angående det Pogba-citatet så blev det ju väldigt stort direkt när det kom, såklart då, men, och det citerades lite olika av olika källor, och på goda grunder i dagens medieklimat så misstänker man ju direkt när man hör något sånt här att det är ett fejkcitat eller att han kanske inte riktigt uttryckt sig så här tydligt, men det visade sig stämma, och jag tyckte det var intressant att se videon med intervjun. Men ni lyssnare ska i alla fall få höra ljudupptagningen av den här intervjun, om ni inte redan har gjort det förstås. Så här lät det.
Så ja, like you said, there's a lot of talking and a lot of thinking as well. For me, you know, I've been here for 3 years in Manchester, you know, it's been doing great, and there's some good moments and some bad moments, like everybody, like everywhere else. But after this season and after everything that happened this season, you know, with my season, because it was my best season as well. I think for me, it can be a good time to have a new challenge somewhere else. I'm thinking of this, to have a new challenge somewhere else. Yeah.
Och det är ju inte jätteoväntat, Jasper, att en Raiola-klient uttalar sig på det här sättet. Självklart är det genomtänkt och sanktionerat av Raiola med. Generellt så kan man väl säga att man bör vara försiktig med att ta någonting egentligen som fotbollsspelare och deras agenter säger på allvar. Pogba själv sa ju till exempel att han inte skulle lämna Juventus bara dagen innan han gjorde just det, som ni kanske minns. Och så där håller det på hela tiden. Så sanningshalten är ju långt ifrån alltid någonting att hänga i julgranen. Därmed inte sagt att det inte finns någon tanke eller intention med olika uttalanden och med det här citatet också, för den delen. Och i just det här fallet så du får protestera om du inte håller med, Jesper, men i det här fallet så tänker jag att det är väl ändå ganska uteslutet att han vill liksom pressa upp sin lön eller att han ens vill liksom förmå United att signa spelare eller vad det nu kan vara, utan det känns ju som att han visar sin ärliga intention att lämna klubben och att han vill skapa så mycket uppmärksamhet kring det som möjligt för att sätta press på alla möjliga inblandade parter. Vad tänker du om det här citatet? Hur tolkar du det?
Nej, men precis som du är inne på, så första tanken är väl att han vill därifrån och faktiskt göra något annat. Men det har ju redan kommit fram liksom rykten att United redan ska ha kastat upp ett jävla superavtal på bordet liksom för honom. Mm. Och ja, få igång Uniteds ageranden på marknaden, i och med att de bara förlängt med sina ruttna spelare och köpt en kille från Swansea. Mm. Så ja, men det är, ja, Raiola vet ju hur man drar i trådarna för att få både det ena och det andra att hända, och det här kan ju innebära både att, precis som du är inne på, att han vill vidare eller att han sätter press på United.
Mm. Jag vet inte riktigt
vilken fot jag ska stå på, men jag lutar väl åt att han vill. Han inser att United kanske inte kommer utmana om titeln. De är lite för långt efter City och Liverpool till exempel, och man är ju inte i Champions League till exempel.
Nej, precis. Det är svårt att se vad han ska liksom entusiasmera sig över inför den nya säsongen. Vi är ju inte pro Ole Gunnar i podden, som lyssnarna känner till, Men jag är liksom, det måste ju vara svårt för honom att känna någon entusiasm inför Ole Gunnar heller, tänker jag. Det hade kanske varit en annan sak om man hade haft en riktigt bra tränare och att de har fått in en liksom Guardiola eller Klopp-figur liksom, och så att det känns som att det är väldigt lite hopp inom United som klubb just nu.
Ja, och man blir väl inte mer, vad säger man, entusiasmerad när liksom de här hackkycklingarna under hela säsongen, liksom Young, Smalling, Jones och de här lirarna som egentligen inte håller på den absoluta toppen, alla har fått nya kontrakt liksom.
Nej, precis. Jag lutar som sagt åt att jag tror att han verkligen vill schappa därifrån så snart som möjligt. Om man ser till klubbarna som det spekuleras i, så är det ju främst Juventus förstås, Real Madrid, men även lite PSG, därav CL-kopplingen i den här nyheten för övrigt. Att Zidane gillar Pogba har han ju varit väldigt tydlig med i pressen ett antal gånger genom åren, men de har ju i Real redan handlat för nästan 3,5 miljard och måste förmodligen sälja en del spelare för att kunna köpa Pogba, förutom att jag personligen inte riktigt ser vad han tillför där, men det är som sagt bara min egen högst subjektiva åsikt, som ni gör precis vad ni vill med. Jag hörde någonstans att Real Madrid har, tror jag, 38 spelare i A-laget just nu eller något sånt där, så de måste verkligen rensa ut, inte bara för att få in pengar utan för att få ner antalet spelare helt enkelt, eftersom de har fått tillbaka väldigt mycket spelare från lån och så vidare. Till exempel nu när de har tagit in Ferland Mendy, så har de ju Marcelo, de har Reguilón som fortfarande inte blivit utlånad, och dessutom får de tillbaka, heter han Theo Hernandez,
ja,
som är deras vänsterback, som de köpte för ändå typ 30 miljoner. Så nu har de liksom fyra ganska kompetenta vänsterbackar i truppen.
Ja.
Och om vi ser till Juventus istället, så har ju Pogba visat ganska tydligt att han ser Turin och Juventus som ett hem, som han har skrivit själv på sociala medier. Han har ju rest dit en hel del under sin lediga tid i United och förklarat sin kärlek på sociala medier. Att Juventus är intresserade vet vi också, och Raiola har ju ett väldigt bra förhållande till Juventus, vilket man ofta underskattar i sån här affärer, tänker jag. Men även där behöver man ju göra plats ekonomiskt för en sån övergång. Sen kan man ju säga att Raiola, han har ju också ett väldigt bra förhållande till PSG också, som det ryktas kring. En annan sak som talar starkt för Juventus, Jesper, som jag vet att jag inte hade tänkt på innan, som Arjun Pradeep uppmärksammade mig på i intervjun som vi ska få höra senare, är den här nya italienska skattelagstiftningen, Decreto Crescita, som vi pratade om i, om det var förra avsnittet eller om det var förra angående Conte, som ju säger att personer som återvänder till Italien efter minst 2 år utomlands får betala ungefär hälften så mycket i skatt, alltså typ 25% eller så istället för 50%, och det innebär att Juventus, ifall de ger Pogba en nettolön på 15 miljoner euro, som väl ungefär vad han tjänar, så behöver de bara betala 21 miljoner euro brutto istället för 30, vilket de hade behövt göra annars. Så det är en enorm stor skillnad från när Pogba lämnade Juventus rent skattemässigt. Nu hade han inte kunnat få den dealen då, eftersom han inte hade lämnat Italien innan då, men och jag tänkte faktiskt inte på att den här lagen gällde även icke-italienare, men det gör den uppenbarligen. Jag trodde att det bara var italienare som har varit utomlands mer än 2 år. Men ja, tror du att United kan tänka sig att sälja Pogba, och vad tror du, om du får gissa, vad spelar han nästa säsong?
Jag tror inte, United har ingen vilja överhuvudtaget att sälja Pogba. Man behöver kanske inte pengarna heller, men samtidigt så vill man ju heller inte ha någon spelare som är uppenbart och väldigt tydligt negativt inställd för att spela i klubben. Så jag kan absolut se att de släpper honom om de får ett riktigt bra bud, och om Pogba, men då krävs det nog att han bråkar lite till och säger lite fler sådana här saker. Men jag tror att han landar i Paris.
Det tror jag.
Dels för att han är fransman, och dels för att, precis som vi har varit inne på flera gånger, att PSG:s mittfält inte var högsta Champions League-nivå på. Speciellt inte när de fick en del skador och så vidare. Så där hade han kunnat göra väldigt mycket nytta och bli liksom kung i hemlandet.
Mm. Ja, intressant. Jag lutar nog kanske lite mer åt Juventus, men jag tycker det är spännande att du tror på PSG. Nu har vi nästan redan kommit in på det, men jag tänker att vi river av följande segment direkt. Ja, Silleronden som vi kallar segmentet där vi går igenom genomförda spelaraffärer och troliga förestående affärer som vi redan har börjat göra lite grann. Så vi försöker i det här segmentet att undvika liksom, väldigt osannolika rykten så gott det går. Men vi är förstås inga reportrar på fältet utan försöker snarare att navigera slagfältet som är den här rykteskarusellen kring fotbollsspelare. Och om vi lyckas med det eller inte är förstås helt upp till er att avgöra. Vi har ju i varje fall inte gjort bort oss än så länge tror jag den här sommaren. Hazard och Mendy till Real Madrid var ju inga högoddsare alls egentligen, men de satt båda två. Och på tal om PSG som du nämner Jesper, så har ju Donnarumma till PSG fått lite momentum de senaste dagarna, vilket vi också flaggade för. Så vi får se om vi kan räkna hem den lilla profetian under den här sommaren eller inte. Men jag tänker att vi börjar med klara affärer i CL-lagen och så kör vi lite av utvecklingen kring det som vi bedömer som troliga rykten efter det. Och vi börjar med nyheten från i veckan om att Maurizio Sarri tar över Juventus. Vi ska prata mer om det med Arjun Pradeep om en stund, men han tar alltså över spakarna hos Juventus och lämnar därmed Chelsea efter bara ett knappt år i London. Det här var också en tämligen publik skilsmässa, även om en del på sociala medier länge verkade väldigt övertygad om att Pep Guardiola skulle ta över istället för Sarri. Sarris intervju i Vanity Fair nyligen, som en del av er kanske såg, där han berättade om sina åldrande föräldrar och hans vilja att vara dem nära, kändes som ett smart och ganska tydligt sätt av Chelsea att förbereda supporterna på en flytt och att vinna, vad ska man säga, PR-kriget kring hans avsked. Sarri rapporteras i varje fall få en lön på 6 miljoner euro netto i Juventus, 12 miljoner brutto, men ändå något mindre än Allegri som hade 7,5 miljoner netto. Och bara drygt hälften av en annan återvändande ex-Chelsea-tränare som Antonio Conte, som ju dock hade den fördelen att han varit utomlands i mer än 2 år som sagt, vilket ger honom ungefär hälften så hög skatt på lönen som Sarri. Juventus har även 1 år kvar av Allegris lön att betala och så ska de betala en kompensation till Chelsea som varierar lite grann beroende på vilka medieuppgifter man lita på, vilket även Arjun Pradeep kommer att prata om senare. Men hur känns den här affären för dig Jesper, som ju har en Juventus-diagnos som du kämpar hårt med?
Jag var ganska negativt inställd när ryktena började komma. Bilden av Sarri som person har ju inte varit den bästa. Och inte blivit bättre under det här året i Chelsea. Men samtidigt så kan man inte liksom blunda för att han har nått väldigt bra prestationer av sina lag, både Napoli och med en väldigt mycket lägre budget än vad Juventus hade på den tiden. Och även i Chelsea där han kom in liksom 2 veckor innan säsongen startade och ändå tog dem till Champions League och till någon av de inhemska cupfinalerna och Europa League och så vidare. Så jag är ganska, och med tanke på de alternativen som det ändå pratades om, som du nämnde, så kändes de kanske inte riktigt supernära. Guardiola och Pochettino och Conte hade man kanske önskat, men han har ju kanske inte den bästa historien med klubbledningen till exempel.
Nej. Jag köper ditt resonemang helt och fullt. Vi fortsätter till de Andra affärerna som har blivit klara sen senast vi poddade, där vi kan säga någonting då om nyss nämnde Ferland Mendy till Real Madrid. 48 miljoner enligt Transfermarkt i vanlig ordning, lite försiktiga värdering av övergångssumman. Trots det så verkar det ju långt ifrån givet att han kommer att spela första fjol på vänsterbacksplatsen i Real. Han har ju en hel del konkurrens där, som vi sa alldeles nyss också. Zidane är ju bevisat svag för Marcelo, men det känns väl ändå som att Mendy kommer att få en ärlig chans att konkurrera om vänsterbacksplatsen med brassen där, vilket då Reguilón och Hernandez inte lär få. Eller hur läser du den här affären?
Jo, men det, jag är helt inne på samma spår, att han är inne för att konkurrera, men samtidigt så, ja, Marcelo var ju inte särskilt bra förra säsongen, men blev väl bättre när Zidane tog över mot slutet. Men samtidigt så, Marcelo han är 88, så han är 31. Nu får man in en lite yngre spelare som redan tagits in i landslaget för Frankrike, och kommer, om han inte utmanar och tar platsen redan nu, så har han ju tiden framför sig.
Mm. Ja, det är en ganska ordentlig utmanare i alla fall till Marcelo. Intressant för övrigt att jag tror att de två dyraste vänsterbackarna i historien, som det ser ut nu, båda heter Mendy. City Mendy och Ferland Mendy då.
Det är väl hur man ser han Hernandez som gick till Bayern.
Om han just det. Ja, precis. Han är ju vänster/ mittback, men fair point. Jag hörde vår vän Makoto Asahara prata om Real Madrids affärer i Sillypodden nyligen, och han menade att det egentligen bara är Hazard som har en given startplats av de spelarna som man har köpt in hittills, trots att man har spenderat då, jag tror det är 3,3 miljarder kronor. Vad delar du hans uppfattning?
Ja, det gör jag. Jovic kommer ju få bevisa sig att han är bättre lämpad än Benzema centralt. Och det är väl precis som du är inne på. Och Militao kommer väl också inte kliva rätt in, utan kanske kommer också likadant få bevisa sig.
Ja, precis. De påminner lite grann om varandra i hierarkisk statusordning. Mendy, Jovic och Militao. Att de är tydliga näst bästa alternativ, men med en ganska bra chans ändå att ta över platsen ifall de gör bra ifrån sig. De kommer få chansen, och de ligger inte allt för långt bort i kvalitet heller. Så att,
sen tror jag Militao ligger nog längre ifrån, i och med att han har liksom Varane och lagkapten Sergio Ramos framför sig där i centrala försvaret.
Just det.
Så chanserna för Mendy är nog större, skulle jag gissa.
Å andra sidan så konkurrerar ju Militao kanske lite grann på högerbacksplatsen också, även om det är en ganska stor skillnad i spelstil mellan honom och Carvajal. Så, alltså där han är väl mer defensivt inriktad. Men han spelade väl en hel del högerback i Porto, är det inte så?
Det vet jag inte jättemycket om.
Ja, kanske ut på djupt vatten, det lär jag få höra i sådana fall. Vi fortsätter. Bayer Leverkusen är ju tillbaka i Champions League efter två säsonger utan CL-spel. Nu under Peter Bosz, Jesper, som ju tog Ajax till Europa League-final. Sen joinade han Dortmund i juni 2017, men fick foten från den tyska klubben redan i december samma år. Nu har Bayer Leverkusen värvat Moussa Diaby från PSG för 15 miljoner euro. Och jag ska inte låtsas om att jag visste vem den här spelaren var innan jag läste på. Men han har i alla fall spelat en hel del för PSG i ligan i år, och även gjort ett kort inhopp i Champions League. Det här är en egen produkt dessutom, vilket innebär att alla pengarna räknas som en vinst i deras böcker. Vad säger du om den här affären för PSG respektive Bayer Leverkusen?
Nej, men jag vet inte hur man ska värdera de här unga spelarna som lämnar PSG egentligen, i och med att man varit så pass överlägsna i ligan, och vi såg ju flera, jag minns någon startelva du drog i någon podd i typ vintras på dem.
Mm, just det. Mm.
Och det var ju liksom tre namn av 11 som man kände igen ungefär. På IPSG startelva då. Så att de har varit så överlägsna har ju gjort att de kunnat lufta lite yngre spelare som kanske inte skulle ha varit i närheten annars. PSG har, eller vad heter det? Leverkusen har ju tappat till exempel Julian Brandt till Dortmund. Så jag tänker väl att det här kanske är en kille som kliver in och kan ersätta på något sätt. Och även utvecklas till att bli något större i framtiden.
Ja, precis. Vi får se. Det är som sagt väldigt svårt att värdera dem. Men jag såg att han innan affären värderades till 12 miljoner euro av Transfermarkt. Och det är väl möjligt att en hel del av den transfervärderingen består i egentligen bara att han har spelat A-lagsmatcher för PSG, och nästan oavsett hur man gör ifrån sig i de matcherna så får man ju, så höjs ju värdet liksom. Men ändå 12 miljoner euro för en 19-årig spelare, det kanske säger någonting i alla fall om att det inte är vem som helst. Men vi får väl se hur det går för honom i Bayer Leverkusen. Jag tyckte det var en intressant affär i alla fall. Vi går vidare till Napoli, tänker jag, som har gjort två affärer. En som skedde samma dag som vi spelade in senast och som därmed är på sin höjd ljummen nu, men som vi ändå bör nämna kanske för ordningens skull. Det handlar om den 25-årige högerbacken Di Lorenzo som går till Napoli från Empoli för 8 miljoner euro plus bonusar. Utöver det så har man nu köpt loss Ospina från Arsenal för 4 miljoner euro. Han hade en utköpsklausul som vad jag förstår låg på någon miljon över det som man nu betalade, som hade blivit obligatoriskt dessutom ifall colombianen hade spelat mer än 25 matcher i Napoli den här säsongen. Nu spelade han som tur var för De Laurentiis bara 23 matcher, vilket gav De Laurentiis möjligheten att förhandla ner det som säga, ändå redan överkomliga priset ytterligare något, om jag har fattat saken rätt. Det är möjligt att jag misstolkade situationen där. Men samtidigt är i alla fall Raul Albiol på väg till Villarreal för ungefär lika mycket pengar. Den affären kanske till och med redan är klar idag, eller när ni hör det här. Vilket gör i alla fall att de här affärerna går på ungefär ett ut, samtidigt som Napoli nu alltså såklart behöver en mittback. Och vem den mittbacken blir verkar också vara ganska klart redan. Kostas Manolas har nämligen en utköpsklausul på 36 miljoner euro som gäller även för italienska lag. Det är inte ovanligt att man skriver den typen av klausuler i Italien där den bara gäller för icke-italienska lag. Di Marzio rapporterade i lördags att Napoli och Roma förhandlar om en bytesdeal där Napoli vill inkludera Diawara, den här unga, superlovande men något stagnerade mittfältaren, plus cash då, men Roma ska hellre vilja ha bara cash rakt av, eller möjligen Mertens plus cash. Manolas och Napoli är i varje fall överens om huvuddragen i grekens kontrakt, och den känsliga frågan om bildrättigheterna är där affärer med De Laurentiis ofta brukar stupa, verkar inte vara ett problem enligt Di Marzio. Den här affären kan mycket väl även den vara klar när ni hör det här. Det kommer mer Napoli-nyheter strax, men först Jesper, vad tror du om den här affären med Manolas till Napoli?
Det känns som en bra affär för både Napoli, Roma och Manolas. Det har känts som han kanske varit sugen, eller han har väl varit sugen på att lämna ett tag. Det ryktades om Juventus, eller det har väl ryktats om Juventus i flera fönster nu som har gått förbi. Och ett Roma som kanske inte är liksom på samma nivå som Napoli just nu. Så han byter väl upp sig. Och precis som du säger så behöver Napoli en mittback. Kanske till och med två ifall det sker någon annan mittbacksaffär ut ur Napoli.
Ja, precis. Och nu kommer han av allt att döma då bilda mittbackspar med Koulibaly, vilket ju låter väldigt spännande. Roma behöver ju få in ungefär 60 miljoner euro, tror jag, nu under juni av FFP själv. Så ur det perspektivet är det ju välkomna pengar för dem med, även om det är en klen tröst för Romanisti skulle jag gissa. Utöver det så ska Napoli i alla fall enligt Di Marzio vara redo att buda 50 miljoner euro för Hirving Lozano i PSV. Lozano själv vill gå till Napoli och har kommit överens om en lön med klubben på 4,5 miljoner euro netto, alltså 9 miljoner euro brutto. Här är bildrättigheterna, eller sponsrättigheterna som man kanske borde kalla dem. De är lite känsliga här eftersom Lozano är väldigt populär tydligen i Mexiko och tjänar riktigt bra på sponsdealar i sitt hemland. Di Marzio skriver att man diskuterar kring ifall Napoli ska köpa loss hans bildrättigheter genom att ge honom en lön på 7 miljoner euro netto, vilket är en enorm lön i Serie A-mått mätt, eller om man istället ska låta mexikanen behålla bildrättigheterna själv, vilket De Laurentiis sällan tycker är en bra idé, men här börjar det bli så pass dyrt att de kanske måste göra det. Som om det inte vore nog, Jesper, så är Napoli ute efter James Rodriguez och en deal som kändes ganska svår för bara ett par veckor sedan börjar nu se väldigt trolig ut. Di Marzio rapporterade nämligen i måndags kväll att Real Madrid till slut har accepterat ett lån plus köpoptionsupplägg, vilket de inte har velat gå med på tidigare. När det gäller Napoli i alla fall, de hade ju ett liknande upplägg med Bayern som dock inte utnyttjade den klausulen. Spelaren ska redan ha gett okej för den här flytten och Ancelotti, som ju haft James i både Real Madrid och Bayern München, är enligt uppgift väldigt sugen på att få dit kolumbianen med det sockersöta ansiktet och den fina och praktiska tekniken. Napoli rapporteras behöva betala 10 miljoner euro för bara lånet här och sen med en utköpsklausul då på mellan 30 och 40 miljoner euro. James är ju enormt populär, ska man komma ihåg, på sociala medier och i marknadsföringsaspekt rent generellt. Efter Ronaldo, Messi och Neymar är han den nu aktiva fotbollsspelaren med flest följare på Instagram, om vi nu ska fortsätta använda den som en indikator på marknadsvärde, och det tycker jag väl att vi kan fortsätta med. Pogba har 35 miljoner följare och James 41, bara för att ta ett exempel. Vad säger du om Lozano och James, Jesper, och om Napolis moves på transfermarknaden totalt så här långt?
Jag tror att James kommer komma till Napoli. Känns som en sån här present som De Laurentiis ibland benämner sina större transfers. Han tror jag både kan var en bra affär och leverera på planen under Ancelotti i Italien. Lozano känns lite så här att den kan ju bryta ihop den förhandlingen när som helst. Annars så känns det som en väldigt lovande spelare med dels ett framtida värde och, som du är inne på, ett stort marknadsvärde i Centralamerika eller Sydamerika. Eller Nordamerika, eller vad det nu blir.
Blottar du dina dåliga geografiska kunskaper här?
Vi säger Centralamerika.
Jag tror att det är korrekt, va?
Ja, men annars så typ den här Di Lorenzo som man värvar in från Napoli, eller från Empoli, känns som att man säkrar upp lite ifall Hysaj på högerbacken lämnar, vilket jag ser som möjligt, speciellt nu när han har ryktats till Juventus tidigare och nu med Sarri i Juventus som verkligen gillar Hysaj, vill ha honom till Chelsea. Så det kan bli en Turinflytt för honom. Så då känns det ju jäkligt bra att de redan har säkrat upp bakom honom.
Ja, precis. Och om man ska se till Napoli så är det inte bara spelare in, utan det kan ju mycket väl bli så att man måste sälja någon spelare för att ha råd med alla de här tillskotten. Det är ju väldigt mycket pengar vi snackar här, och
precis,
inte minst i Napoli måttmätt.
Exakt, och det är ju jäkligt mycket surr för tillfället om Koulibaly, att det är flera klubbar som är ute efter honom och budar stora pengar. Juventus ska vara sugna, City är väl det senaste ryktet jag läst som som ska ha budat strax över miljarden för honom. Så det kan behövas en till mittback förutom Manolas in. Men samtidigt också ge kapital för De Laurentiis och satsa på de lite mer offensiva positionerna.
Ja, precis. Koulibaly har ju, alltså marknaden för mittbackar är ju väldigt den är galen just nu. Det är svårt att få loss den typen av kvalitetsmittbackar som Koulibaly, men det finns nog ändå en del som talar för att han blir kvar i Napoli också. Det är inte så att de inte haft bud på honom tidigare, och han själv verkar trivas oerhört bra i Napoli och har en väldigt bra relation till fans och så vidare. En annan spelare som det också snackas om, som jag personligen kanske tycker känns mer trolig, inte minst med tanke på vad han har för agent, det är ju Lorenzo Insigne, som ju har ryktats intensivt till PSG. Och då tänker man ju på om de ska ta in Lausanne, och så känns ju det kanske också som en naturlig flytt, eller vad tänker du?
Ja, det känns rimligt när du säger. Och han har väl haft det ganska svårt i Napoli med både prestationer och med de egna fansen, Insigne.
Ja, precis. Han är väl älskad, men det är lite upp och ner i förhållandet där, och kan förstå om han tycker att det är påfrestande och ha den relationen till fansen. Men vi får väl se. Därmed har vi också rört oss bort från de klara övergångarna till de övergångar som inte är klara, men där mycket väl ändå talar för att de blir av. Jag tänker att vi kan prata om De Ligt och hans framtid. Där det så länge Jesper såg ut att vara en slam dunk för Barcelona, som ska ha en deal med Ajax redan, men som inte lyckats komma överens med spelaren om hans kontrakt. De Ligt företräds ju, som ni vet, även han av Raiola, som har för vana att övertyga sina spelare att se till pengarna snarare än kanske klubbens dignitet och historia, på gott och ont kanske. Di Marzio rapporterade i alla fall häromdagen att Mino Raiola var på plats i Paris och förhandlade med Antero Henrique, men att Leonardo nu kan bli den som stänger den dealen till slut. Sport i Spanien rapporterar att Barcelona erbjudit De Ligt 6 miljoner euro netto, att Juventus har erbjudit 10 miljoner och att Paris har erbjudit 12 miljoner euro netto. Vet inte exakt hur pass tillförlitliga de uppgifterna är i och för sig. Dessutom är en stor anledning till att PSG verkar ha överhanden enligt flera andra medier att Raiola såklart vill ha en väldigt stor del av den här övergången. Allt från 8 till 15 miljoner euro har nämnts som sån här agentprovision i lite olika mediekanaler. Calcio Mercato är väl kanske den mest trovärdiga källan hittills, tror jag, som anger mellan 8 och 10 miljoner euro till Raiola, och PSG sägs vara mer villiga att betala den summan än Barcelona, och Di Marzio menar alltså att PSG, som det ser ut nu i alla fall, leder den här kapplöpningen om den holländska mittbacksbjässen. Vad säger du om den här ändå dramatiska utvecklingen som det har blivit nu med De Ligt?
Ja, men verkligen dramatiskt. Det är precis som du är inne på lite, så den kändes ju superklar och att han skulle till Barcelona och den kändes både rimlig och bra för alla parter liksom.
Det kändes att det är den mest rimliga övergången någonsin, kändes det som.
Ja, men typ.
Förutom att han har Raiola i och för sig.
Ja, det känns inte som det. Han känns som en bra person som inte borde blanda sig med sånt där. Men det kan bli vad som helst av det här. Jag tror ju inte att Juventus är inblandade så mycket, men hoppas ju såklart. Men det kan mycket väl bli PSG, men jag tror, om jag ska vara ärlig, att han helst vill till Barcelona. Men vi får se hur han, om han vågar gå emot Raiola, eller hur mycket påtryckningar Raiola utsätter honom för.
Ja, Raiola verkar ju ha en enorm övertalningsförmåga, inte minst bland yngre spelare, och han, nej, jag tycker det säger ju någonting om spelarna som väljer honom som agent. Och som du säger, det intrycket man har fått av De Ligt, av det man har sett honom på fotbollsplanen och i liksom, vid sidan av fotbollsplanen i intervjuer och sådär, så han känns ju inte som en Raiola klient, en stereotyp Raiola klient men det faktum att han är det säger ju också någonting om honom, tycker jag. Ja. Är du med mig där?
Absolut.
Och det tycker jag talar ganska starkt för att det blir PSG i slutändan. Men vi får väl se. Det kommer säkert att ske utveckling där bara de närmsta veckan eller så. Och det ska bli väldigt spännande att se oavsett egentligen var den hamnar någonstans. För det kommer ju vara en jävulsk massa pengar som byter ägare här. Det kan man vara helt klar över i alla fall.
Ja, och när vi kommer till PSG så de har det väl ganska svårt just nu med att värva på grund av FFP, va? Eller? Men samtidigt så ryktas det ju om Neymar att han ska bort. Och det friar ju väldigt mycket kapital att kunna lägga på Pogba som vi har varit inne på, eller De Ligt till exempel.
Mm, jag måste direkt erkänna att jag inte är superuppdaterad på hur PSG's FFP-situation ser ut nu. Det där är ju treåriga cykler, så jag vet inte exakt, men de borde ju ligga riktigt svettigt till eftersom både Neymar och Mbappé-övergångarna är på den här treårscykeln, så att jag kan inte tänka mig att någonting har förändrats dramatiskt där. Vi vet ju att den här Moussa Diaby har sålt för 15 miljoner euro, vilket är en bokföringsmässig ren vinst för dem, men det är ju peanuts i sammanhanget ändå, och ja, vi får väl se, men det känns ju inte som att de har brytt sig särskilt mycket om FFP-reglerna när det har kommit till övergångar tidigare, så att det är väl inte så mycket som talar för att de gör det nu heller egentligen. I vilket fall som helst, Jesper, så tänker jag att vi fortsätter till Joao Cancelo i Juventus, som enligt Calcio Mercato är på väg bort från Juventus för en flytt till Manchester, antingen till United som en del av Juventus försöker att få loss Pogba då, eller som kanske ännu mer troligt till Manchester City, som av allt att döma är väldigt intresserade av portugisens tjänster. City ska ha erbjudit Danilo som delbetalning för Cancelo, vilket Juventus däremot inte verkar intresserade av. Sarri och Juventus ska istället vara intresserade av Hysaj, som du nämnde tidigare, från Napoli, eller Trippier från Tottenham, som ju han tidigare faktiskt har ryktats till just Napoli, så vi får väl se vad som händer där. Men Cancelo gjorde väl en ganska bra säsong egentligen i Juventus, Jesper, och anpassade sig ganska snabbt till Juventus. Han hade ju varit i Italien och inte tidigare, men tycker du att man gör rätt ifall man offrar honom nu för att få loss pengar till en mittfältare som jag kan inte tolka den här eventuella flytten bort från Juventus på ett annat sätt?
Jag tyckte hans säsong i Juventus var bra, men den var inte glimrande. Han började väldigt bra tyckte jag, men hamnade sen mer och mer på bänken i många matcher, och när han fick spela var det ju när han användes, så var det ju när Juventus skulle ösa framåt. Allegri hade ju sin favoritspelare där på högerbacken, Di Ciglio, som han valde före i de viktiga matcherna. Men jag hoppas ju att man behåller honom och tycker att han har en framtid i Juventus och är klart bättre än både Hysaj och Trippier som du nämnde och ryktades in.
Men där har vi ju en FFP-restriktion som är tydligare, som jag har förstått i alla fall, att om man nu ska ha råd att ta in till exempel Pogba eller de andra mittfälterna som det har ryktats om, är ju Milinkovic-Savic eller Ndombele som kanske blir lite billigare, men de flesta och av de bästa källorna talar ju om att Juventus är väldigt sugna på att stärka upp mittfältet helt enkelt. Jag tror att även om du föredrar att Cancelo är kvar, så ifall de gör den prioriteringen, skulle du tycka att det var okej, eller hade du hellre sett att de haft kvar Cancelo och inte köpt en mittfältare ifall det är det som gäller?
Nej, men jag hade nog hellre sett att man behåller Cancelo och inte håller på att rodda för mycket i backlinjen där man kanske är ganska tunna för tillfället, istället för att satsa de pengarna på mittfältare. Och samtidigt så tycker jag det är, man köpte väl honom för typ 40 miljoner euro, och sen de priserna det pratas om nu är väl typ 50. Så det känns inte som någon jätteavans på investeringen, men ja, det blir ändå pengar in.
Ja, precis. Ja, nej, jag ställer mig också lite tveksam till det, även om, och dessutom Aaron Ramsey är ju på väg in, då borde väl åtminstone ge honom en ärlig chans också. Så att de har ju för någon form av förstärkning till mittfältet som det ser ut i alla fall. Okej, vi ska återkomma till Juventus i truppgenomgången av dem alldeles strax. En annan affär som i princip verkar klar är Mats Hummels till Dortmund. Jag pratade med Kevin Bader i måndags och han rapporterade att Dortmund i så fall kommer att betala runt 30 miljoner euro och att Hummels skriver ett 3-årskontrakt med Dortmund. De kan därmed eventuellt då mönstra Akanji och Hummels som mittbackar om det vill sig väl, utöver då att de har köpt Torgan Hazard, Nico Schultz och Julian Brandt och dessutom köpt loss Paco Alcacer samt av allt att döma lär behålla Jadon Sancho. Det låter ju väldigt spännande tycker jag, eller vad tycker du?
Ja, verkligen. Man drog in alla de här Hazard, Schultz och Brandt på typ en dag eller två dagar. Samma dag typ som Bayern la lika mycket pengar på Lucas Hernandez. Så det är, bara där så känner man fan vad bra av Dortmund. Och att behålla Sancho kändes ju väldigt viktigt för dem. Paco Alcacer, den är ju jäkligt märklig. Han var ju typ inte ordinarie förra säsongen men gjorde ju ändå så jäkla mycket mål som inhoppare. Men nu kanske han kan spela till sig en startplats och kunna leverera därifrån.
Ja, och så får de in mittbacksgeneral i Hummels. På det. Det låter ju skitspännande i teorin. Om man tänker sig FM-stylen så känns det ju bra.
Verkligen, måste man säga.
Det här leder oss i alla fall osökt in på nästa segment av dagens avsnitt, Jesper. Nämligen vår silly-inventering. Där vi väl kan börja i just Bayern München tänker jag. Bildt har rapporterat att Bayern kan tänka sig att lägga 25 miljoner euro på Timo Werner. Men att Leipzig vill ha mycket mer än så. Vilket gör att Bayern kan tänka sig att vänta med att signa honom till nästa sommar. Då hans kontrakt löper ut. Hummels är alltså på väg bort. Och det verkar därför som att Boateng lite överraskande stannar. Man har ju värvat Pavard och Hernandez sedan tidigare. Vad ser du för behov för Bayern München i sommar, Jesper?
Nej, men det är ju offensivt som de behöver få in någonting, som jag ser det. Någon som kan leverera vid sidan av Lewandowski. Och nu försvinner ju Robben och Ribéry. Man har kanske inte fått ut det man trodde av Kingsley Coman. Varit jäkligt mycket skadad. Nabri har man, men någonting offensivt skulle de nog verkligen må bra av och behöva.
Ja, jag såg att Kevin Bader skrev på Twitter häromdagen att Sané från City och Rodri från Atletico är deras två högst prioriterade mål. Sané är ju långt ifrån det är väl ganska publikt att de är intresserade av honom och har varit det under ett tag nu. Och nu släpper man alltså eventuellt Hummels och James Rodriguez är borta han med, vilket frigör ytterligare ekonomiskt utrymme. Och man har ju dessutom väldigt bra ekonomi redan sedan innan, trots att man har värvat Hernandez rätt dyrt. Kring Sané och Rodri har det ryktats om summor uppåt 100 miljoner euro för Sané och runt 70 för Rodri. Hur känns de potentiella värvningarna tycker du?
Rodri, han verkar ju typ klar för Manchester City, var det senaste jag läste, så den kan man nog räkna bort. Sané känns ju som en perfekt värvning för Bayern München, men där har det också snackats om att man inte velat gå med på Citys villkor och tycker att han blir för dyr. Men då inser man kanske inte vad spelare kostar i dagens marknad. Men Sané hade ju varit en dröm för Bayern München-supporter.
Ja, den känns så himla naturlig på det sätt och vis, den värvningen. Så jag undrar om inte de kommer att mjukna till slut och att de kanske, de och City kan komma överens om någon ganska stor liksom rörlig del av den övergångssumman som gör att båda kan bli nöjda. Så det känns ju spontant som att det finns förutsättningar för att de ska kunna komma överens om någonting, även om Bayern Münchens ledning ibland kan vara lite bångstyrig sådär, eller vad tänker du?
Ja, jag tror att det till slut landar än Sané i Bayern München. Han känns inte super uppskattad i City, tycker jag. Nej. Trots att han är väldigt duktig.
Mm. Okej, men då tycker jag att vi har ringat in huvuddragen hos Bayern i alla fall. Vill du lägga till någonting eller ska vi gå vidare till Barcelona?
Ja, men jag tycker väl att de borde titta centralt i försvaret. Och där, ja, du nämnde väl att De Ligt har ryktats in. För nu när Hummels försvinner så är det väl Boateng som är på nedgång. Süle är väl ingen att bygga allting kring. Och typ Javier Martinez, va? Som är de centrala försvar man har. Och
Hernandez och Pavard är båda alltså väldigt dugliga mittfälts eller mittbacksalternativ. Så jag tror att de
tänker att de går in centralt där.
Åtminstone en av dem tänker jag. Hernandez främst är väl mest tänkt som mittback vad jag har förstått, men det, nu är jag ute på djupt vatten känner jag. Men jag tror att de räknar med att de har mittbacksplatserna täckta. Även om jag blev lite överraskad över att de verkar släppa Hummels ganska lättvindigt ändå. Jag tycker att han är väldigt bra fortfarande och förstår inte riktigt varför de inte istället bara släpper Boateng. Men det är väl möjligt att Hummels själv pressar på för en sån övergång nu när han får konkurrens från Pavard och Hernandez och att de känner att de behöver släppa honom då av det skälet. Okej, men vi går vidare till Barcelona då, Jesper. Och på tal om dem så gick ju Atletico Madrids vd Miguel Angel Gilmarín ut häromdagen och sa att han har vetat att Griezmann ska gå till Barcelona ända sedan i mars. Griezmann har en utköpsklausul som går ner från 200 miljoner euro till 120 miljoner den 1 juli. Så det är egentligen bara det man väntar på. Vad tycker du om den affären för Barcelona, Jesper?
Det är ju en jättebra spelare, men jag har lite svårt att se vart han skulle gå in. Mm. Han känns lite som att det känns som de skulle få en liksom Messi 2. Och jag vet inte om man kan ha två sådana på banan samtidigt. Och sen fick man ju förra säsongen igång Dembélé som man värvade för en miljard här om året. Så de är väl ganska välbeställda framöver, skulle jag säga.
Ja, precis. Den känns inte klockren, den värvningen. Men den känns väldigt, väldigt trolig som att den kommer gå igenom i alla fall.
Jag tror att det Barcelona sitter och väntar lite på och ser vad PSG kommer kräva för att släppa Neymar.
Ja, absolut. Det känns ju också som en... Som också även den bara för ett par veckor sedan inte kändes alls särskilt trolig, men nu känns det ju inte alls omöjligt att Neymar kommer att röra på sig i sommar. Och ja, det har ju till och med spekulerats i att de skulle ta in både Neymar och Griezmann. Det känns ju väldigt saftigt, får man säga.
Ja, den tror jag inte de ror i land.
Nej, det känns som...
eller behöver för den delen.
Nej, det känns väldigt mycket pengar även för Barcelona. Och som att det blir att skapa sig onödiga problem i vem som ska spela och sådär. Du, i övrigt så tycker jag i alla fall att det känns som att Barcelona egentligen är den mest kompletta truppen av alla i Europa. Men å andra sidan så är deras ledning lite locko, får man väl säga. Det kan nog hända en hel del där trots allt. Det har ju talats om försäljning av Coutinho till PSG just till exempel. Det har snackats om att Sillesen kan ersättas med en annan André Målis, som exempelvis Valencias Neto, men också att Nelson Semedo, Malcom och Rakitic kan vara på väg ut alla tre. Umtiti har ju ryktats bort tidigare i varje fall, men det hänger väl ganska mycket på De Ligt-dealens vara eller inte vara, kan man tänka sig. Det finns ju som sagt också lite mer momentum för en eventuellt chockerande Neymar-återkomst nu. Men vad ser du att Barcelona har för verkliga behov? Och sen ännu mer intressant, och hur tror du att de kommer att agera till slut i sommar?
Jag har svårt att se några riktiga behov i Barcelona. Jag tycker man har täckning på alla platser med toppspelare och ersättare egentligen till alla. Så det blir ju... Liksom gör man någon av de här stora affärerna så kan det ju innebära att mycket följer när det gäller spelare som lämnar eller byts ut och så vidare. Så jag tycker Barcelona är jättesvårt för dem. Det surras väldigt mycket, men en av de här feta transferserna kan ju sätta stopp på allt annat. Samtidigt som en av de här, eller två av de här transfers, om de gör två av de här stora feta transferserna, kommer ju trigga att de kommer sälja en hel del. Men det är ju väldigt mycket rykten av de här spelarna som du nämner, att Semedo ska ha fått bud på sig som Barcelona har tackat nej till. Malcolm är man ju inte riktigt nöjd med, så, men där är det väldigt svårt att få igen pengarna man har för honom. Och Rakitic är ju väldigt mycket snack om, kanske främst till.
Det tycker jag, det är lite oväntat ändå, eller?
Jag tycker om Rakitic, och tycker jag ju verkligen att han har varit dålig, men samtidigt så kanske man ser ett tillfälle och tjäna pengar på honom nu när han kanske inte har jättemånga år på absoluta toppen kvar, och det fortfarande finns ett stort intresse för honom från stora klubbar.
Ja, jo, visst. Samtidigt så har ju Artur varit liksom småskadad från och till under säsongen och sådär. Jag är ganska svag för Rakitic, måste jag säga. Så jag blev lite överraskad när jag såg att det ändå fanns ganska mycket substans, var så vitt man kan bedöma, kring de ryktena. Det känns ju som en spelare som man borde behålla. Coutinho däremot känns som en spelare som mycket väl kan röra på sig i sommar.
Ja, det håller jag verkligen med om. Det handlar väl om vem som är villig att casha upp. För jag tror inte Barcelona säger nej ifall man får ett stort bud.
Nej, det tror inte jag heller. Du, vill du lägga till någonting till Barcelona innan vi går vidare till Juventus?
Nej, det skulle väl vara att jag tycker att Cillessen, som du nämner som möjlig transfer ut, är värd att få spela och få synas i ett storlag. Jag tycker han är riktigt, riktigt bra och förtjänar mer än att sitta på bänken. Liksom.
Ja, det har ryktats om till och med en bytesaffär där med Neto i Valencia. Man tänker ju att Neto kanske borde ha fått sin beskärda del av andra målis säsonger i Juventus, men ja, vi får väl se.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi går över till Juventus då. Jag ringde alltså upp Arjun Pradeep, a.k.a. Indian Regista från juvefc.com. En indisk juventino som bor i Kanada och som förutom juvefc.com också dyker upp ibland på exempelvis ISBN och Guardian och lite andra ställen. Jag ville prata med honom om Sarri självklart, men även om vilka transferbehov han ser i Juventus i sommar, och så här lät det då.
Okay, so for the interview part today I've got a returning guest in Arjun Pradeep, or Indian Regista, as many of the Juventini on Twitter might know you as. Welcome back to the podcast, Arjun. Great to have you.
Ciao, thank you so much for inviting me on.
So it's finally become official that Maurizio Sarri takes charge at Juventus, an announcement received with mixed emotion by fans in both the Juventus and Napoli camps. Born in Naples, Sarri has given the middle finger to the Juventus fans at one point and is not as polished and perhaps defensively oriented as most previous Juventus coaches have been. What's your analysis of this appointment?
No, I think that he was the logical choice, in my opinion, because of the candidates that were available this summer. He was the best candidate. I don't think Guardiola was available. I think Pochettino had a 30 million release clause. And if you look at it, perhaps Conte was the best candidate, but he has problems with the club's ownership. So if you consider everything, all the options who are available, like Gattuso, Giampaolo, Di Francesco, maybe De Zerbi or Andrea Zoli, if you look at all the options that were available, I think Sarri was the best candidate.
Okay, and it's being reported that Sarri will earn a slightly lower salary than Allegri, around 6 million euros net per year, compared to Allegri, who had 7.5 million euros a year. In addition, Juventus will pay a compensation to Chelsea of around £5 million, while still paying Allegri's salary for one more year, of course. From a financial perspective, does this sound like a reasonable deal for Juventus, in your opinion?
Yeah, I think so. I mean, first of all, what's been reported is that the compensation today, what Gazzetta reported was that the compensation involved a 1 million fixed fee,
okay,
along with bonuses, which depends on whether Juventus win the Scudetto and the Champions League. So, I mean, 1 or 2 million as fixed fees and the others as bonuses. I think that's a really good deal. And as far as the wages goes, his wage budget of, I think, 5 or 6 million net perfectly fits within the club's economic hierarchy. And if you look at it, Guardiola costs, I think, 20 million. Pochettino was asking for 20 million, assuming some club would pay 30 million to Tottenham and get him out of his contract. So I think it's a good deal economically. He fits in the club's economic budget, and I think that's what also counts.
So this is actually the cheap choice.
Yeah, I think so. I mean, if it's not only the choice on a sporting level, but also on an economic level, and also if you consider, he does not really require that big of a transfer budget to work with, because of what he's already shown with Napoli, as well as I think Chelsea did spend a lot, but I think it's not so much as a Guardiola or someone else.
No, and that's obviously my next question. What implications does this appointment of Sarri have on Juventus' squad? How much does it need to be adapted to fit Sarri's style of play? And at which positions do you think Juventus needs to strengthen ahead of next season?
I mean, of course, the club makes the project with the coach in mind. But at Juventus, historically, it's always been the company that signs the players, and the coach does not really have that big of a power compared to other clubs. So I think we need, for Sarri's system to work, we need a really good midfield, a midfield that has a great balance of technique and physique. But the main thing is technique. So I think they're saying that the club is looking at the return of Pogba, because right now there was a new tax law in Italy wherein Juventus can pay Pogba 15 million net and account just 21 million gross on their budget instead of accounting 30 million gross, because the new tax law has certain provisions for players who have been in Italy for around 2 seasons and went abroad and earned a salary over there for 2 years. And Pogba fits these prerequisites. So because of that, Juventus get a 9 million discount on the overall gross package, while still afford to pay him $15 million or so. He is reportedly the club's number one target in midfield. Apart from him, the club is also looking at Milinkovic-Savic as well as Ndombele. So, I mean, the club is working very hard. They're also looking at, in the attack, they're looking at Icardi as well as Chiesa. Chiesa is, I think, he would be a likely target. But considering that Fiorentina have a new ownership and the new owners have already said that their priority is to keep Chiesa, so unless he goes out and does a Bernardeschi wherein he requests a transfer, it would be hard to get him now.
Yeah, I guess the new owner in Fiorentina, Comiso is his name, right? He's very wealthy and he needs all the positive attention he can get in at this moment. So I guess you're right on the Chiesa bit. And I didn't think of the tax law regarding Pogba, but I remember that when they Inter brought Conte, they did it with this Decreto Crescita that you're talking about, the new tax law in Italy, of course. But coming back to Maurizio Sarri, he did train Daniele Rugani for two seasons at Empoli and tried to recruit him to Chelsea this summer. However, Rugani has had a pretty hard time delivering consistent performances in the Juventus jersey. And we also know that Sarri requires high quality in the midfield to make his philosophy work, as you're touching upon earlier. Do you think Sarri could settle for Rugani and not bring any other central defender and be fine with the club spending most of the transfer budget to bolster the midfield with someone like Pogba or Milinkovic-Savic or Ndombele?
I mean, Sarri, like Allegri, is a Tuscan as well. And so he has a certain connection with Rugani, whom he coached at Empoli, and he gave him his first big leap. From what the club has been planning, according to reports, it's apparent that Rugani could get a new deal, even though he just extended, I think, a couple of months back. So that pretty much shows that he is the face of the club, or at least on the Sarri. I don't know. It would be difficult because right now the market for the central defenders is very hard. And a few months back, Paratici came on a show hosted by Szczesny, and he spoke about how hard it is to get a central defender. Some are saying that they're also looking at the return of Benatia. I don't know if that could be possible. The other reports here and there are saying that they're looking at Romagnoli, but Milan, I think, have confirmed that he is the project. He is the face of the project they have in mind. I mean, De Ligt, I think it's kind of impossible given the economics of the deal. It's difficult, so maybe Rugani is, I think, the likely candidate for the club to focus on and build on from here on.
What's your opinion on Rugani? Do you think he's good enough? Or,
I mean, 2 years back, if you would have asked me, I was really a big, big fan of him. I still am. But the problem is he hasn't grown to a level that we expected, especially physically. And maybe he could get it if he gets a continued amount of game time, but in the last, at least this last season, in my opinion, he was really bad. I don't know if it was because of the coach or the system that he was playing in, but for me, I don't think he has grown to a level, a physical level that I can consider a guarantee. For me, he still has a lot of flaws and he doesn't really give security to the whole team when he plays.
All right, där är vi tillbaka i studion. Du har ju redan gett din syn på Sarri, Jesper, så jag tänker att vi hoppar över det. Men angående Juventus trupp, vad tycker du om hans analys där?
Nej, men jag tycker han är ganska rätt på det. Och så det sa han väl precis det som jag var inne på också kring tränarutnämningen, att de andra var kanske inte riktigt på tapeten. jag trodde ju kanske att Conte var närmare än vad han kanske egentligen var.
Mm.
Men jag håller med honom om mycket i det han säger om Juventus trupp.
Mm. Hur känns det att gå in i en säsong med Rugani som får ytterligare förnyat förtroende?
Ja, den är ju lite jobbig. Precis som han säger, för 2 år sedan så då var jag nästan så här, fan, in med Rugani, låt honom spela, bygga upp honom lite. Men nu känns det ju tvärtom skakigt. Ifall Chiellini eller Bonucci är borta, så kanske främst om Chiellini är borta, att ersätta honom med Rugani är ju ett supernedköp.
Mm. Och Cáceres lämnar ju klubben och Barzagli också. Så det borde väl vara läge för att få in. Vi har snackat lite grann om Benatia som han nämner här också. Men precis, någon mittback måste man väl få in oavsett, eller?
Ja, och jag hoppas väl att de plockar in något annat namn. Men det skulle inte förvåna ifall det kommer någon från vad ska man säga, Cagliari eller Bologna eller något som får agera backup.
Ranocchia in. Okej, okay, finns det någonting du vill lägga till kring Juventus trupp som han inte pratade om, eller ska vi gå vidare?
Nej, men jag tycker det ska bli spännande att se hur det blir med Higuain.
Just det.
Som ju Sarri verkligen gillar, och tog honom nu till Chelsea. Fick väl inte kanske någon utväxling på honom där, men det jag läst är ju att Higuain är besluten att stanna, och det ska bli jäkligt intressant att se hur Sarri formerar Juventus och hur mycket han är villig att ta in Higuain i värmen han har saknat i Juventus senaste tiden.
Alltså jag tror ju personligen att Higuain skulle kunna göra alldeles utmärkt ifrån sig i Juventus, även om han har varit ganska kall senaste säsongen.
Ja, jag hade nästan inte tänkt på honom innan för någon dag sedan. Men han är ju bevisat en bra målskytt i Juventus eller i Italien, och gjorde ju ingen liksom dålig säsong innan han tvingades lämna nu då när Ronaldo kom in. Det blir ett pussel att få ihop alla offensiva spelare i Juventus. För de är ju många nu. Med Ronaldo, Dybala, Higuain, Costa och Bernardeschi och Moise Kean. Vad händer med honom? Liksom? Jättelöfte som ju måste spela.
Mm. Ja, precis. Det känns som att något av de där namnen kan komma att röra på sig. Douglas Costa har ju ryktats lite grann ut och sådär, även om jag gillar honom väldigt mycket. Så ja, det ska bli sjukt spännande i alla fall. Jag hoppas lite grann att Higuain stannar ju mer vi pratar om det. Jag tycker det vore kul att se honom få lite upprättelse igen, för jag tycker att han är en jävligt bra fotbollsspelare i grund och botten. Så det vore kul. Och därmed, Jesper, så har det blivit dags för dagens sista segment, nämligen lyssnarfrågan. Och vi påminner gärna igen om att alla som sätter 5 stjärnor på podden på iTunes och ställer en fråga i sitt omdöme garanterat får den uppläst och besvarad i podden, så gör det nu för bövlen. Den här gången är det Nicket Bredder 11579 som frågar: nu när De Rossi slutat och Totti ryktas bli av med sitt jobb i Roma, vad finns det kvar att älska i klubben AS Roma förutom staden de spelar i? Slutcitat. Och som ni märker var den här frågan ställd innan Tottis makalösa presskonferens från i måndags. Och jag är lite glad att vi fick den här frågan, Jesper, eftersom vi nu kan prata om det här trots att Roma inte spelar CL nästa år. Såg du den här presskonferensen?
Nej, men jag har försökt läsa lite vad som har sagts och så vidare.
Mm.
Svårt att undgå vad som sades.
Jag måste säga att jag tycker att det jag såg av den här konferensen var bland det mest intressanta och avslöjande jag har sett i den här fotbollscirkusen i Europa på rätt länge. Alltså, han sa så mycket häpnadsväckande saker att vi inte kommer att kunna ta med om allihopa här. Ni får gå in och läsa mer om det online där allting finns återgivet, även på engelska och även på svenska, tror jag. Men bland annat så sa han att han inte involverades alls i viktiga beslut. Att han bara träffat Palotta och Baldini face to face en gång vardera under de här två åren, vilket är häpnadsväckande tycker jag. Baldini är ju Londonbaserad, men man antog väl ändå, Jasper, att han var på Trigoria mellan varven i varje fall, även om han inte har en uttalad roll i klubben, så är han ju en av de som bestämmer mest. Och Totti sa också att varken Baldini eller Palotta har hört av sig till honom direkt angående hans framtid i Roma, utan bara via en tredje part. Han sa också att han sagt åt klubbdirektörer i Roma i början av säsongen att berätta för Daniele De Rossi att det eventuellt var hans sista säsong. Han sa att ledningen vill rensa ut alla romare ur Roma, vilket är ett väldigt känsligt uttalande eftersom många Roma-fans nästan hellre ser bara spelare från Rom i laget hellre än att de liksom vinner. Så jag vet inte, kort sagt kan man väl säga att han kastar in en riktig jäkla brandfackla i klubbens styrelserum. Men han gjorde det ändå på något liksom märkligt sätt, liksom väldigt värdigt och lugnt, och ändå får man säga respektfullt mot Palotta och klubben på något vänster ändå. Och den här presskonferensen skedde på italienska olympiska kommitténs kontor i Rom. Och alltså inte på Romas kontor. Och det fanns ingen representant förutom Totti från Roma där, som vet jag förstått i alla fall. Och det var otroligt mycket reporter där som dessutom applåderade honom vilt flera gånger under den här presskonferensen. Man förstod väl i och för sig att det skulle vara mycket reporter där, men när man såg bilderna därifrån så såg det helt galet ut. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett kort klipp när han ändå liksom skojade till det lite grann under den här presskonferensen, som annars hade en väldigt grav, allvarlig stämning. Han får i alla fall frågan om han kommer att fortsätta gå på Romas matcher trots allt, och han säger då att han gärna gör det som supporter, att han kanske ställer sig i kurva sud, men att han i så fall får ha en peruk på sig så att han inte blir igenkänd, och att han kanske tar med sig Daniele De Rossi till Curva Sud på matcherna ifall han inte spelar någon annanstans då. De Rossi, så här låter det.
In alcune partite sì, perché non dovrei, anche perché sono tifoso della Roma. Rimarrò sempre tifoso della Roma. Però sicuro che vado in Curva Sud. Certo, la partita la vedrò, però metto una parrucca, qualcosa. Lo sai che faccio? Prendo Daniele e insieme andiamo in Curva Sud a vedere la partita.
Ok, Jasper, hur reagerar du på den här presskonferensen?
Nej, men man blir ju väldigt förvånad. Men ändå glad att han liksom verkligen beskriver hur det har varit. Sen är jag kanske inte jätteförvånad, för det känns som att många av de här italienska äldre spelarna som lägger av och får direktörsroller i sina klubbar, de är ju jäkligt luddiga, de här rollerna de verkar få. Mer så här ambassadörsroller kallas det väl i typ England. Men det är tråkigt att Tottis liksom Roma legacy inte fick bli det borde blivit. Och likadant med De Rossi.
Mm. Ja, jag tycker att det var, förutom att det var väldigt intressant att få ett slags vittnesmål inifrån en stor fotbollsklubb rent generellt, om än såklart i viss mån subjektiv utifrån Tottis perspektiv, och klubben har ju gått ut och sagt att de inte tycker att det han säger stämmer, men förutom det så tycker jag att det är väldigt intressant att se hur italienska klubbar liksom konstant brottas med globaliseringen och så att säga nästa steg av den här globaliseringen av fotbollsklubbar, som på sätt och vis har tvingats fram, tänker jag i alla fall, av till exempel Premier League då främst. Och det räcker inte bara numera att liksom sända matcherna live i hela världen eller att åka på försäsongsturnéer till USA och Asien och sådär, utan man känner sig tvungna att på olika sätt göra sig mycket mer internationellt gångbar än så. Här kan man ju dra paralleller till Milan och Inter, men kanske framförallt till Juventus, som trots att de fortfarande har italienska ägare till skillnad från de andra klubbarna, gör egentligen allt för att sänka trösklarna för potentiella internationella fans att bli Juventini. Man har ju ändrat klubbemblemet till en mer lättbrandad, lättsmält historia som inte har nästan någonting med historien att göra. Man kallar sin klinik för J Medical. Man har till och med tagit bort ränderna på tröjan, vilket vissa menar beror på att de har sett att det inte funkar i en amerikansk kontext där de här tröjorna som de hade innan ser ut som domartröjor. Man har dessutom kickat ut Marotta som är gammal och dålig på engelska. Nya arenan heter Juventus Stadium eller Allianz Stadium och inte något italienskt som tidigare Comunale delle Alpi eller Olimpico som de har spelat på tidigare. Man har också brutit vissa band till supportergrupperingar som man inte tycker passar in i deras nya internationella profil och förstås då mest av allt värvat den mest kommersiellt gångbara fotbollsspelaren i världen i Mattia De Ciglio. Cristiano Ronaldo, Jesper.
Roma är... Om jag får bryta in där så...
Ja, visst.
Juventus har väl ändå, liksom, känner jag, förutom alla de här grejerna som har gjort som har liksom chockat många supportrar och så har man ju ändå kvar det italienska, känner jag, med liksom, tränare med liksom, varje gång det blir mål så ser man hela trojkan jubla på hedersläktaren med Agnelli och Nedved i spetsen som är Juventus helt igenom liksom. Men det känns inte som det sköts kanske lika snyggt i Roma.
Nej, precis. Och även om det går att dra ganska stora paralleller så Roma ägs ju av amerikaner som sagt och de har ju gjort mer och mer på engelska, inte minst i sociala medier och istället då kanske försökt med liksom symboliska blinkningar till det italienska ursprunget som till exempel namnet på den planerade Stadio della Roma som man då menar ska påminna visuellt om Colosseum som ju är en romsymbol så gott som någon. Där det här arenabytet dock i och för sig då är ett stort steg mot det här försöket att hänga med i den globala fotbollsutvecklingen ska man ju vilja tillägga i och för sig. Men man har också gjort symboliska eftergifter i form av just att anställa då till exempel Francesco Totti. Men har haft dålig kontextuell förståelse kanske man kan kalla det där Palotta och Baldini som är de som tar de verkliga besluten inte ens har varit närvarande i Rom överhuvudtaget vad det verkar. Och som sagt, det finns ju paralleller att dra till Juventus, men skillnaden är väl att Juventus ledning har den kontextuella förståelsen mer och kanske mer gör liksom kalkylerade affärsmässiga avsteg från traditionen där de bedömer att den totala effekten är positiv trots att de fattar från början att det här kommer fansen inte att köpa alls. Så ser de det som liksom i någon mån ofrånkomlig och som en totalt sett liksom kalkylerad vinst som de måste göra ändå liksom, medan Roma mer verkar liksom blanda ihop korten lite grann och ha svårt att klara egentligen både globaliseringen och den här kontakten med sitt ursprung. Eller hur läser du den här presskonferensen? Alltså, och då tänker jag också med skillnaden på, som du säger, Juventus tar in gamla klubbikoner men, och det gör ju Roma också, men Juventus klubbikoner får ju verkliga mandat. Alltså Nedved är ju en jättestor maktfaktor i Juventus. Det har ju uppenbarligen inte Totti fått de mandaten.
Nej, jag håller med dig. Jag tycker du lägger fram det väldigt bra och pekar på skillnader och likheter. Men jag har väl inte jättemycket att tillägga. Tycker du, fan det var ett bra stycke.
Jaså, fan vad glad jag blir. Du brukar inte strössla med berömmet så här.
Nej,
men kul. Det kanske i och för sig inte var svar på frågan vad det finns kvar att älska i AS Roma. Mer än kondolians från oss två till Bredder 115-79 som han hade som nick eller hen, ska vi säga. Roma-fans där ute har säkert bättre koll på den här situationen än vi har. Vi tar gärna emot era analyser och tillrättavisningar av sånt som vi har fattat fel, det vet ni. Vi försöker att förhålla oss ödmjukt i alla lägen eftersom vi har ett bredare CL-perspektiv där vi gör lite nedslag i de olika klubbarna. Men hoppas förstås att ni tycker att vi gör vår läxa tillräckligt bra, tillräckligt ofta i alla fall. Och att ni framförallt ser er själva som medskapare av podden genom att upplysa oss via Twitter till exempel när vi har sagt någonting som är galet. Och Jesper, vi inledde ju podden med att prata om klimatapokalypsen och den biologiska frånvaron av fri vilja. Vi vi kanske kan knyta ihop säcken här genom att säga att vi ändå alla kommer att dö i ett brinnande inferno och att det kanske kan skänka lite misströstan åt bredder 115-79 som nu ser väldigt mörkt på framtiden i AS Roma. Eller så kanske vi kan trösta hen med att Palotta inte har någon egen fri vilja och inte heller Francesco Totti, utan det bara är ettor och nollor precis som allt annat i världen. Är det en okej konklusion av avsnitt 108 av CL-podden, tycker du?
Det tycker jag. Tycker vi går ut på det.
Mm. Ja, men vad bra. Då önskar vi alla våra lyssnare och särskilt våra kära Roma-vänner en trots allt underbar midsommarhelg. Så är vi förhoppningsvis tillbaka ytterligare någon gång innan industrisemestern dundrar igång. Ha det bäst där ute nu. Ciao.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.